Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay. Livet från Studio 1 i Stockholm, Sverige. Du lyssnar på D-Day Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doctorow.
John Melander Lambrell.
Jag la till det nu på min Twitter-profil bara här. Man kan ju ha en sån här presentation på Twitter bara så folk vet vem man är.
Ja.
Och då har jag bara skrivit här. Den enda levande svensken som inte har en roll i tv-serien Clark. Det är tydligt.
Ja, tydligt.
Eller tydligt vet man, har det han i den där jäveln?
Ja, han som inte fick en roll. Hur är det möjligt?
Jackmall! Det är han som driver min kämt. Torsdag, vet ni hur många dagar det är kvar till helg då?
Ja, jag vet inte hur du räknar då, men är det två eller är det en?
Två.
Ja, och du är ju mitt inne i torsdagen.
Ja, ja.
Och helgen börjar väl på fredag eftermiddag.
Ja. Jag har hört många som lyssnar på som säger att de längtar ju då inte till helgen i hela deras liv. Så att de då längtat fram till helgen för att det är ledighet. Men det innebär ju också att det blir uppehåll i The Daily Messiah. Att de då tycker att det är så tråkigt så att det förtar då hela helgledigheten. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om det. Alltså det är väl, vad ska vi göra? Vi kan inte jobba ihjäl oss heller.
Nej, men man kan ju spara två avsnitt till helgen.
Mm.
Alltså man kan ju liksom, så man har de två.
Precis, men eller, så missar ju de en annan dag.
Eller lyssna på gamla avsnitt.
Undra generellt, det skulle vara intressant statistik. Där kanske man egentligen borde ta offer. Men hur många, ni som lyssnar då och uppskattar showen. Hur många avsnitt ni lyssnar på per vecka? Tar ni alla fem? Väljer ni så här, vi älskar till exempel som torsdagen och krimmorgon. Idag vet jag att du ska ta upp till exempel ett mystiskt försvinnande.
Kanske det mest mystiska försvinnande.
Ja, men då kanske någon sitter hemma i Vadstena eller på Kungsholmen eller var man nu bor i Mora och tänker just spännande det med mystiska försvinnande. Då kanske man är en torsdagsälskare av den här
gången. Ja, just det.
Men till exempel många mexikaner har jag sett till mig och älskar då fredagarna såklart. Jo.
Nej.
Jo,
de är
våra
arga.
Siffror i Tijuana går upp som spikes varje fredag. Inte en jävel.
Och sen är de deprimerade på helgerna då eller för att det inte kommer någon mer.
Ja, så är det. Lite fotbollsnyheter. Förändringens vind blåser i fotbollen. Champions League skulle ändras, så är det.
Ja, jag gillar inte.
Nej. Det är roligt att du aldrig frågar mig om fotboll.
Ja, men du är inte så intresserad av fotboll, är det?
Nej.
Hon vill bli tillfrågad ändå.
Ja,
jag gillar att spela fotboll, jag gillar inte att titta.
Nej, jag förstår. Champions League kan ändras då, det är om några år framöver, men så ska det då bli någon slags längre grupp. Gruppspelet ska bli längre. Jag vet inte om jag tycker om förändringar generellt sett.
Nej, även när det gäller sport så är jag också väldigt konservativ,
ja,
precis som du.
Det är du. Du är fortfarande upprörd att de har fem byten istället för tre.
Ja, men det är ju helt sinnessjukt, för det har de ju inte i Premier League till exempel. Där har de ju gått, ja, det är ju sjukt.
Ja. Och sen också FIFA, Clara, du vet, tv-spelet, fotbollsspelet. De ska då för första gången sedan 94 byta namn. De kommer inte överens då med FIFA. Så EA Sports byter namn då. Spelet kommer då från och med nästa år heta EA Sports FC.
Jaha. Ja.
Det klingar det inte lika bra. Som.
Nej.
Jag tänker att det måste vara ett slag på något sätt ändå. Alltså FIFA 23 då, det som kommer i år, blir det sista av.
Men det är ju en end of an era.
Ja,
alltså det har man ju växt upp med.
Ja, och jag tänker hur många år bort kommer det vara då för barn av kommande generationer att ens förstå. Alltså FIFA kommer då bli en, alltså som hyllans hörn. Det kommer finnas två, alltså första FIFA kom 94.
Mm.
Och så det finns ju liksom två decenniers generationer, eller tre decenniers generationer av tjejer och killar som har spelat FIFA.
Verkligen.
Men sen kommer det ju då långsamt bara simma och sen kommer man höra farfar. Jag minns, jag hade ett spel som heter FIFA.
Det heter EA Sports FC, farfar.
Ja, men jag vet inte, jag är nog också lite konservativ där. Har det hänt något annat spännande i världen, Clara?
Ja, jag läste ju här då häromdagen att Kasper Janebrink är i ropet. I februari kunde vi ju läsa att han skiljer sig från hustrun Helene efter 20 års äktenskap.
Mm.
Och nu rapporteras det då att han ska bli pappa med ny flickvännen som ska föda i september. Och man behöver ju inte vara liksom raketforskare för att lista ut att hon då blev gravid före skilsmässohandlingarna lämnades in. Och i intervjun med Aftonbladet så sa han då att allt har inte kommit i rätt ordning den här gången, men nu blev det som det blev.
Det låter som en ny Arvingarna-låt. Allt har inte kommit i rätt ordning.
Och det är bra, en bra låt, tänker
jag. Ja, det är det.
En vacker omskrivning för någonting.
Och vadå, hur ofta gör det det? Det var den här Toto-låten, Hold the line, love isn't always on time.
Nej.
Ja, det är en variant på det då.
Det var en svensk variant. Ja.
Men det var inte det jag studsade mest på i hans uttalande, utan jag studsade på citatet från honom då, som lyder: det är en tuff period som man försöker ta sig igenom, men jag tror i slutändan, både för Helena, mig och barnen, så kommer det här bli väldigt bra. Och jag undrar då, är det verkligen upp till Kasper att säga att allt kommer att bli jättebra? Känner man inte igen den här typen? Jag minns att jag gjorde ett projekt då för länge sedan som hade en produktionsledare som råkade radera allt inspelat material av misstag. Och sen så sa hon då, det här kan faktiskt hända vem som helst. Och jag tänkte då, ja men absolut, men det är väl inte upp till dig att liksom säga exakt det sekunden efter då hon har raderat 2 timmars välproducerat material som måste göras om från grunden. Alltså det är ju en personlighetstyp, tänker jag.
Det sa även en, jag hade en producent, jättetrevlig kille på min förra turné.
Ja.
Och då blev det lite schabbel någon gång när jag stod live med, jag hade några bilder, ja, du har sett, bilder som dyker upp på skärmen, och så kommer jag då till punchlinen och så ska det komma ett skratt, för det kommer upp en bild bakom mig, så kommer inget skratt, så vänder jag mig och så ser att bilden är helt liksom distorted, den är typ, ja, den är inzoomad, man ser inte bilden, och jag är rasande efteråt och så säger jag så här: vad fan som händer då? Han säger, vet du vad, jag är lika upprörd som du. Det tror inte jag.
Nej.
En sak kan vi vara överens om. Det här kunde ha hänt vem som helst.
Ja, exakt.
Det är också en ny Arvingarna-låt.
Ja, men verkligen. Men det är ju en personlighetstyp som gör det här. Och det är en personlighetstyp som jag inte känner sympatier för överhuvudtaget. Jag tänker, håll käften och låt människorna som drabbas av skiten säga de avslutande orden. Jag har fixat till Kaspers uttalande. Ni vet den här trenden, I fixed it for you. Nu har jag gjort det med Kaspers uttalande.
Okay. Den kom samtidigt som FIFA.
Ja, exakt, 1994. Nej, men du ska få läsa det nu. Du har fått det av mig här. Så nu får du agera Kasper Jarnebrink.
Jag har fått en text här av dig, Klara, på datorn här som jag ska läsa då. Ska jag ha någon musik till det här eller nej?
Nej, ingenting. Nej. Du bara, det ska vara clean.
Inte Bo Diddley.
Nej, den tar över. Ja. Och då ska jag vara i karaktär som
Kasper. Du ska vara i karaktär som Kasper.
Men lite Göteborg. Ja. Vi måste bara försöka hitta Göteborg.
Så det här är då till dig, Helena Jarnebrink. Det här är det Kasper borde ha sagt i intervjun med Aftonbladet.
Visa Jonas Åkerlund nu att du kan.
En tuff... Förlåt, Clara. Jag ska vänta.
Du behöver inte ta den med dialekt.
Nej, men jag måste bara hitta Göteborgskan. Min bror bor ju där. Hur pratar han? En goa gubbar och sådana roliga grejer. Där har vi den. Okej, det är en tuff period som man försöker ta sig igenom, va? Jag hoppas av hela mitt hjärta att de jag har sårat kan förlåta mig. Och jag förstår att det kan ta tid och sådana grejer. Och jag kommer göra allt i min makt för att ha den bästa exmaken och pappan så länge jag lever. Det är mitt löfte.
Bra. Tack. Jag får gåshud.
Är det sant?
Alltså, det var det Kasper Jarnebrink borde ha sagt. Ja. Håller ni inte med mig?
Jo, men jag tror inte han kan så många ord.
Men han, jo, är ju också, han är ju också från Göteborg. Där tror man väl att allting ska bli jättebra hela tiden. De står väl på begravningar och säger, det här blir jättebra.
De står och klappar på kistan. Nej, det kommer alla ordna, säger
jag. Ja. Nej, han är död.
Ja, ja.
Så jag menar, vad fan...
Nej, men sen också så här, i samma intervjun, säg inte att du är jättelycklig. Alltså, så här, det förstår vi väl. Du ska få ett barn med en ny fru, det är väl alltid roligt, eller?
Ja, samtidigt kan man ju tänka sig, jag kan inte lägga ord i Kaspers mun, men man kan ju tänka sig att han också skulle kanske hade, just ett barn kanske inte var det som lockade mest.
Nej. Hur många år ger du det här?
Ja, om jag ska vara generös, 2. Strax krimmorgon, men först ska vi dyka in i boklådan. Messias minut. Torsdag i Messias minut, vi dyker ner i boklådan. Ni vet att ni ofta hittar mig där, och idag har jag dykt upp då med 3 olika biografier. Mm-hmm. Anledningen till att jag begav mig in i den här lådan, det var att jag fick tag i då en ny biografi här som kom ut i veckan. Och ja, det var ju bara lite intressant när jag läste baksidestexten. När man skriver då sin egen biografi så måste man ju, man väger väl då kanske hur mycket man ska skryta eller, alltså man måste ju själv godkänna texten som skrivs om en själv.
Ja.
Mm. Min fru brukar ibland när jag skickar in pitchar till olika tv-bolag så här, brukar hon säga så här, du kan inte ha med, du kan inte skriva det här om dig själv. Alltså hon brukar vara en bromskloss för mig i de här avseendena, så att, att jag kan skriva i Hanna många gånger prisat som den bästa bla bla bla. Och sen det blir konstigt när alla förstår att det är du själv som
alltså du skickar från din mail.
Ja, ja, ja. Ingen kan röra hans talang.
Nej.
Vissa säger att den är till låns från Gud. Hon måste ta bort Gud.
Ja, Gud vad jag är glad att du har Kristina.
Ja, men jag tror att det är bra för mig. Vissa av de här då, eller speciellt en av de här, har då ingen sån i sin närhet. Det är bara lite kul här. Vi kan ta här till exempel, här är en biografi som jag har läst då. Hans memoarer spänner över ett liv och en karriär. Från ett arbetarhem i Göteborg nådde han via en diplomatisk karriär i flera länder som ambassadör och internationell medlare posten som vice generalsekreterare i FN. Han har även hunnit med att vara Sveriges utrikesminister. I sin bok berättar han om sitt liv och sin spännande yrkesbana. Det här var ju då diplomaten och politikern Jan Eliasson. Ganska blygsam ändå.
Ja, med tanke på... men den var väl väl av.
Ja, ja, precis. Men den var ändå ganska... Den tog fram det som han hade gjort... Och han hade ju kunnat skryta mer om man är vice generalsekreterare i FN eller om man är Sveriges utrikesminister. Finns det ju mycket att ta av.
Ja, verkligen.
Ganska blygsam ändå. Den här då. Den här berättelsen tar sin början när han får reda på att fadern som han aldrig lärt känna har dött i en bilolycka. Faderns plötsliga död får honom att reflektera över sitt liv och vad som har gjort honom till den han är. När han reser till Kenya för att möta den afrikanska delen av sin familj blir det en omtumlande upplevelse som får honom att försonas med sin bakgrund. Min far hade en dröm i en gripande skildring av en ung man sökande efter sina rötter och en bok för alla som är intresserade av frågor om identitet, klass och ras. Det är då president Barack Obamas första självbiografi.
Mm-hmm.
Också ganska blygsam.
Modest.
Ja, ganska blygsam.
Eller han skulle ju kunna slått på trumman och säga den första afroamerikanska presidenten, rev ner historiens murar, allting. Alltså,
Obamacare.
Ja, allt det här. Det här är ju liksom det första. Sen kommer det sannolikt bli flera böcker efter det. Men det är ändå ganska blygsam. Här har vi ett tredje exempel då på en svensk kille som släppte sin bok i veckan. Det här är Anis berättelse om hur han såg chansen och nådde den absoluta toppen på bara några år. Om hur han slet som telefonförsäljare och DJ innan han slog igenom. Hur han drev sin YouTube-kanal, hur han fick skivkontrakt och framgång som musiker. Hur han blev mannen, myten, maskinen Anis Don Demina. Anis har hela tiden jobbat hjärnet, slitit som ett djur, ångat på, trots allt motstånd. Men vägen till toppen har inte varit enkel. Han har levt ett hårt och destruktivt liv och förlorat människor han älskat. Ibland har det varit nära att ta stopp. För även en maskin kan gå sönder.
Men vad... Kallas han maskin? Det har jag aldrig hört. Eller är det här bara förlaget som har hittat på...
Tre boktips från mig. Vi har före detta utrikesminister Jan Eliasson. Vi har den före detta presidenten Barack Obama. Och vi har maskinen Anis Don Demina som är aktuell just nu med en ny självbiografi. Spännande allihop tycker jag.
Ja, men du kanske ska skicka ditt nummer till Anis.
Varför?
Eller ja, Kristinas nummer.
Jag säger ingenting om det. Det är all välmening bara tre boktips från mig som man kan krypa ner med i fåtöljen till helgen. Jag tyckte faktiskt att alla tre lyckas balansera den där baksidestexten riktigt väl. Det är viktigt det där tror jag att man tänker på det.
Ja.
I kväll är det svenskt på scenen i Eurovision, Cornelia Jacobs. Säger man så? Cornelia?
Nej, men jag tror att Eurovision-programledarna kommer säga
bra.
Så.
Cornelia Jacobs. Bra låt, den bästa svenska vinnaren på år och dag tycker jag.
Mm.
Så att vi, ja, det blir väl... Ja, hon kommer gå vidare såklart.
Ja, absolut.
Ja. Men,
hon alltså. Är ju också favorittippet. Hon, senast jag kallade så låg hon väl på fjärde plats av tippade vinnare.
Mm. Sverige har ju bara misslyckats gå vidare från semifinalen en gång. Det var Hanna Bergendahl då 2010. Och John, du kommer ihåg vad jag skrek ut på Twitter?
Avgå Christer Björkman.
Avgå Björkman. Det gjorde han inte.
Så fort jag tänker på årets Eurovision så är det bara Norges låt jag har i huvudet. Jag tänker att vi ska väl lyssna på den imorgon. Men den är ju... Mm. Ja, den är speciell.
Vi går igenom favoriterna tycker jag imorgon. Nu är det dags för en annan favoritdel av programmet. Det är dags att bli lite mystiska. Krimmorgon. Det är torsdag, det är krimmorgon. Det är John Wilander Lambrell som nu är tvåfaldig detektiv, kriminals, romans författare och också The Daily Messiahs egen kriminal Falls expert. Vart vänder du din nyfikna nos idag?
Jo, men nu är det dags, va? Jag vill påstå att det här är det mest debatterade fallet på webbforum och bland nätdetektiver någonsin. Mm-hmm. Ingen har så många Reddit-trådar. Inget fall har så många Reddit-trådar som det här, tror jag. Och det har ju mångt och mycket blivit ett riktigt internetfall. Kanske för att det sammanföll i tid med att internetforum verkligen började bli stora. Eller så är det bara för att det här fallet är en sån G-ordet då.
Goding.
Men jag tar det från början.
Mm, gör det.
Klockan 19.27 den 9 februari 2004 så ringer en kvinna boende i orten Haverhill i New Hampshire polisen. Hon säger att det kört en bil i diket utanför hennes fönster. Det har varit någon olycka där. Och en kvart senare så ringer en busschaufför också till polisen för att rapportera samma bilolycka. Den här busschauffören säger då att han också har pratat med föraren som var en ung kvinna och att hon verkade liksom lite uppskakad men inte fysiskt skadad. Några minuter senare kommer en polis till den här olycksplatsen då. Han ser bilen stå i diket, den har kört in i träd och en del av motorhuven är bucklad, men det är inga stora skador. Men han ser inte någon kvinna någonstans. Den här kvinnan har gått upp i rök. Hon är fortfarande spårlöst försvunnen 18 år senare. Den här busschauffören då som ringde polisen, han hade hunnit hem vid det här laget och han säger att han hade pratat med den här kvinnan som kört bilen och erbjudit sig att ringa en bärgningsbil. Kvinnan hade dock sagt att hon redan hade ringt en bärgningsbil och att den var på väg, så han åkte hem. Och här börjar då konstigheterna. Det finns inget sådant samtal registrerat hos någon bärgningsfirma eller hos polisen eller något trafikverk eller ingenting sånt. Det hade inte ringt någon kvinna överhuvudtaget till efter en bärgningsbil i området den här kvällen. Polisen börjar utreda det här som ter sig mer och mer mystiskt och kommer fram till att det är den 21-åriga college-studenten Maura Murray som kört bilen och nu är försvunnen. Har ni hört talas om det här fallet?
Nej.
Fallet Maura Murray?
Inte alls.
Jag kan ha snuddat vid någon gång när det är en sån här fall där kvinnor då bara har gått upp i rök. Jag vet inte om det är så.
Jag tror att om man slår upp gått upp i rök, kvinna gått upp i rök i ordboken, så kommer det upp en bild på Maura Murray, för det är liksom precis vad hon har gjort. Och polisen drar nu igång en utredning då. En av hennes studentkompisar hade sagt att hon hade lämnat campus bara mitt under en lektion, bara försvunnit. Och det här är liksom ännu en konstighet då, för hennes college campus ligger i en annan stat i Massachusetts 2,5 timme bort. Hon hade inte sagt till någon att hon skulle någonstans. Men vem var då Maura Murray? Hon beskrivs som en vanlig college-tjej som pluggade till sjuksköterska och ingick i sitt universitets löparlag. Men några saker som Maura Murray gjorde tiden innan försvinnandet sticker ut. 3 månader innan så hade hon blivit gripen för att använt ett stulet kreditkort. Hon fick ett villkorligt straff då i rätten, det vill säga att du får inget fängelse eller böter så, bara du håller dig på banan den kommande tiden. Mm. Ungefär vad en villkorlig dom är. Och sen 4 dagar innan försvinnandet så hade en av Mauras kollegor på nattjobbet hon jobbade på hört Maura prata i telefon med sin syster som hade missbruksproblem. Samtalet hade varit så jobbigt för Maura att kollegan hade fått eskortera henne tillbaka till hennes studentrum, och allt Maura sagt då var min syster, min syster. Sen då 2 dagar innan försvinnandet så hade Mauras pappa Fred kommit på besök där hon pluggade. Mm. De hade ätit middag ute och sedan hade Fred lånat sin bil till Maura för att hon skulle åka på en fest. Och på vägen tillbaka därifrån kraschade Maura den in i ett skyddsräcke. Alltså 2 bilkrascher på 2 dagar.
Hon skulle
alltså
inte haft körkort.
Produktionen för Sveriges värsta bilförare hörde av sig om att få med Maura i nästa säsong av programmet, men hon återkom då aldrig eftersom hon försvann.
Ja, just det.
I alla fall, Maura skadades inte i den första kraschen heller nämnvärt, och bilens försäkring skulle täcka alla skador och hon verkade liksom må bra under omständigheterna. Men sen då, dagen för försvinnandet, den 9 februari, så verkade något ha förändrats med Maura Murray. För under dagen så mejlade hon sin lärare och sa att hon skulle ta ledigt en vecka på grund av ett dödsfall i familjen. Det hade inte varit något dödsfall i familjen, och det är väl inte så konstigt att man kanske använder det som ursäkt som college-student.
Nej, men fast det är mycket mystiskt,
ja,
nu med henne.
Jag vet inte. För mig är det lite ödesmättet att göra sådär. Det är som att man ber om att någon ska dö i familjen.
Ja, kanske.
Man börjar väl kanske lite
straff och sånt.
Man börjar väl mildare, alltså kanske med ett tandläkarbesök eller hur?
Ja, exakt, kanske. Kanske hade hon använt det förut, men hon verkade vara liksom en bra student och inte hållit på med några konstigheter innan. Hon hade också mejlat sin pojkvän som hade försökt få tag på henne dagen innan och sagt att jag orkade inte prata igår. Han bor på annan ort då, den här pojkvännen. Jag orkade inte prata igår och sa jag ringer dig senare idag. sedan då så har ju polisen utrett efteråt att hon började ringa och fråga om det fanns rum lediga på hotell i Vermont och New Hampshire. Alltså två stater som ligger norr om Massachusetts då, där hon pluggade. Men hon bokade aldrig något rum. Hon hade bara ringt runt.
Vilken stort område hon...
Väldigt stort alltså, område.
Ofta när man turister så har man ju kanske en ort eller en plats. Ja. Man brukar ju snälla, finns det något ledigt i Dalarna eller Småland?
Ja, precis, det är nästan som att hon bara finns det hotellrum överhuvudet. Alltså, hon verkar ju mer bara tro att det inte finns hotellrum någonstans. Nej. Hon hade också gjort sökningar efter vägbeskrivning till staden Burlington i Vermont som låg 3 timmar bort. Men ingen vet vart hon var på väg eftersom hon inte sagt till någon att hon ens skulle åka någonstans. På eftermiddagen då så stannar Maura Murray vid en bankomat och tar ut $280. Där fastnar hon också på en kamera. Hon går sedan till en spritbutik och handlar för $40. Bland annat Kahlua, vin och Baileys. Hon och Christer Pettersson hade samma favoritdrink tydligen. Hon åkte också förbi och hämtade upp försäkringspapper som behövde fyllas i för sin pappas bil. Är ni med? Den som hon kraschade några dagar innan.
Mm. Ja.
Det åkte hon och hämtade upp då. Klockan 16.37 så ringer hon för att kolla sin telefonsvarare. Och det är sista gången hon använt sin telefon, mobiltelefon. Sen dyker hon alltså upp några timmar senare vid 19.30 och kraschar sin bil på en ödslig landsväg i New Hampshire. Polisen som undersöker bilen skrev i sin rapport att det funnits flera öppnade flaskor med alkohol i bilen och att det var rödvin utstängt på sätet. Polisen hittade också utskrivna vägbeskrivningar till den här staden Burlington då. Det fanns inga tecken på någonting brottsligt, tyckte man. Inte heller några fotspår i snön som det kanske borde funnits om hon har gått därifrån. Ja. Hade precis snöat. Maura hade alltså bara gått upp i rök. Polisen skrev i ett pressmeddelande 2 dagar efter att kvinnan de sökte var possibly suicidal. Men i princip alla hon kände har dementerat att hon skulle varit det. Och ingen vet riktigt varför polisen trodde det. Däremot så hade ju Maura genomgått en ganska traumatisk period. Samtalet med systern där, den andra bilkraschen, den här villkorliga domen som kanske hängde över henne. Och Mauras närmsta tror att hon bara hade planerat att komma bort några dagar. Men det finns en sak som liksom pekar mot det och pekar mot något annat. För när man sökte igenom Mauras studentrum så visade det sig att hon hade packat ihop nästan alla sina tillhörigheter i flyttlådor.
Va?
Som bara stod där.
Hon var förberedd på...
Ingen vet. Hon hade packat upp allt i flyttlådor, vilket är väldigt märkligt. Det var mitt under terminen. Hon skulle inte åka någonstans. Och ovanpå en av de här lådorna så låg också ett utskrivet mejl till hennes pojkvän där Maura beskrivit problem de hade i relationen. Och det enda som man aldrig riktigt hittade av Mauras tillhörigheter var Mauras mobil, hennes ryggsäck och kreditkort. Men varken mobilen eller kortet användes något mer. Så vad fan hände med henne då? Undrar ni? Har ni någon magkänsla så här innan jag går in på de olika teorierna som finns?
Alltså jag tycker ju att hon packar ihop grejer i flyttlådor. För mig kanske det rimmar lite med att vara suicidal för att man liksom dödsstäder typ. Och gör det enkelt för efterkommande. Men det som inte talar emot är att hon åkte och hämtade försäkringspapperna som hon nog förmodligen ville fylla i. Det håller ju inte ihop.
Nej.
Hon verkar ju inte ha varit helt stabil såklart. Alltså det verkar ju varit lite grejer runt henne och vilket skulle kunna bidra till att hon kanske bet sig ut ur bilen och har halkat runt i snön och sen dött någonstans. Men det var inga spår, sa du?
Nej, inga spår alls.
Men de borde ju ha hittat kroppen.
Och man gjorde ju riktiga sökningar då runt området. Så här är det med det här fallet. Man tänker, ja men ena sidan så verkar det lite så, men å andra sidan så verkar det ju som att det tyder...
Ja, det är inte ett bra argument heller.
Jag har ett till argument.
Ja, för höra.
Ja, det är ju UFO, alltså aliens.
Ja, fast det tror jag. Det,
hon blir beamad upp.
Ja. Ja,
men eller att hon försvann i en riva i multiversum.
Ja, men det är redan utrett och dementerat då.
Okay.
Men en av de vanligaste teorierna är att Maura hade planerat att ta sitt liv. Men många som tror annat pekar ju just på de här grejerna som du säger, Klara. Men dessutom att hon hade packat p-piller, ett tandblekningskit och skolböcker i sin bil då.
Mm.
Och då tänker man ju, varför skulle hon ha gjort det om hon hade planerat att ta livet av sig? Jag vet inte. Och som du också säger, bara för att man tar livet av sig så försvinner ju inte kroppen.
Nej.
Man gjorde ju ordentliga sökningar i det här området runt omkring. Man borde kanske ha hittat henne. En annan teori är att Maura ville starta ett nytt liv någon annanstans. Mm. För att liksom komma bort från allt drama och hennes problem med pojkvän och den villkorliga domen och så vidare, familj. Men det här tror polisen är extremt osannolikt. Och,
svårt också.
Svårt, och hon är också oerhört eftersökt, Maura Murray. Att hon skulle dyka upp bara någonstans boendes i Mexiko. Eller så här. Det är lite mycket att ta in.
Det är också roligt att då hon tänker nya livet och ska ha kritvita tänder och jag ska knulla satan med mina p-piller.
Det stod inte i det där brevet. Men...
Nej, det tror jag inte. Nej. Och det kanske inte hennes pojkvän skulle uppskatta då. Han bodde i Oklahoma vid den här dagen och vid den här tidpunkten. Så han är inte misstänkt.
Ja, han gick bara runt på dagarna och hatade homosexuella. Och...
Det förtäljer inte stor, men han heter Bill Rausch. Och han var i armén.
Så ja, att, han bodde i Oklahoma, så antagligen.
Ja, och han var army löjtnant i armén. Ja. Men då, många webbdetektiver har dock misstänkt en annan person. Mm-hmm. Kommer ni ihåg busschauffören?
Ja.
En del tycker att det lät lite konstigt att den här busschauffören inte stannade med Maura Murray på olycksplatsen utan åkte hem istället. Busschauffören och hans fru flyttade också till Florida strax efter att det här hände. Men liksom, trots alla webbdetektivers hårda arbete är vi inte dugg närmare sanningen om vad som hände Maura Murray. Men vad tror jag då? Även jag har ägnat alldeles för mycket tid åt det här fallet. Och jag står och väger egentligen mellan två teorier. Jag är lite liksom 51-49. Mm-hmm. Jag väger fram och tillbaka.
Nu ser du, nu ser ju inte lyssnaren, men du visar en vågskål som balanserar här i studion.
Jag måste ta ett kort på det här. Vi måste få se
vår... Gör en sån...
Nu ska ni få se vågskålen.
Ja. Jo, men jag är 51-49. I det här fallet. Och jag väger lite fram och tillbaka, precis så här som jag visar med mina händer.
Om det är 49 borde det vara lite mer. Den är väl fortfarande...
Ja, men det är så fram och tillbaka att det väger sådär. Och sen är det 51-49. Och jag börjar med mina 49, tänkte jag. 49% av mig tror att Maura Murray var berusad den här kvällen, uppriven, kanske skadad av kraschen. Hon insåg att polisen skulle komma dit och hon ville inte hamna i mer problem med rättvisan. Därför sprang hon in i den täta skogen som omringar den här landsvägen och virrade bort sig. När natten kom frös hon ihjäl och hennes kropp kan ha ätits upp av djur eller spolats bort framåt vårkanten när snön smälte.
Det här tror jag på.
Du tror på det?
Ja.
Ja, alltså 49% av mig
förutom
tror på
spåren,
det.
Förutom spåren som inte fanns.
Nej, och dock är ju då frågan varför man inte heller skulle ha hittat henne vid den här första sökningen som man gjorde.
Det borde man ju verkligen.
Men det är inte svårt att hitta folk i skogen. Det är väl hela tiden folk försvinner ut i...
Ja, men
det finns ju snömän där kanske, man jätte.
Ja, kanske, men många som försvinner brukar inte polisen direkt utreda heller, utan man säger den här personen har försvunnit frivilligt, men eftersom det fanns en olycksplats här så misstänkte man att hon kanske var förvirrad och sådär, och då gör man ju ett sök. Och man borde ju ha sett några fotspår efter henne. Sen hade hon ju en mobiltelefon, varför använde hon inte den då om hon hade virrat bort sig?
Den var med henne hela tiden.
Ja, den är försvunnen. Kanske fanns det ingen täckning, kanske var batterierna slut, jag vet inte. Men det är ändå lite märkligt kan man tycka. Men då, 51% av mig tror att Maura Murray hade en jävla otur. För 51% av mig tror att Maura kanske inte riktigt bestämt sig för vad hon skulle göra den här dagen. Alltså bara att hon ville bort från platsen där hon pluggade, bort från sin familj, i alla fall för ett tag. Jag åker bara, hon kanske inte hade planerat mycket längre än så. Kanske ville hon bara vara borta tills hon bestämt sig för vad hon ville göra med sitt liv, med sin relation till pojkvännen, med sin syster. Därför packade hon ihop sina saker ifall hon skulle bestämma sig för att inte komma tillbaka och be någon att skicka dem till en ny plats då i sådana fall. Jag tror att hon åkte norrut mot de djupa skogarna för att gömma sig ett tag. Jag tror att hon inte var en lysande bilförare, så hon råkade krascha sin bil igen. Jag tror också att när busschauffören frågade om han skulle ringa en bärgningsbil så gick Mauras tankar direkt till hennes tidigare krasch. Två kraschade bilar på 2 dagar samtidigt som hon hade en villkorlig dom över sig.
Ja, och alkohol i bilen.
Alkohol i bilen. Därför ljög hon och sa att hon redan hade ringt en bärgningsbil. Jag tror att hon då istället tog sin mobil, sina kreditkort och sin ryggsäck och bestämde sig för att lifta. Och det är här den här jävla oturen kommer in. För jag tror att den man som bestämde sig för att plocka upp Maura Murray den här februarikvällen kanske från början gjorde det med goda intentioner. Kanske var det bara en ren reflex. En ensam kvinna står och lyftar, så stannar man kanske. Jag tror att Maura och den här mannen kommer bra överens till en början i bilen. Jag tror att Maura öppnar upp sig om sina problem, kanske han om sina. De kanske till och med flörtar lite grann. Och när den här mannen senare under kvällen bestämmer sig för att försöka något mer med Maura så tror jag att han blir avvisad. Och med tanke på vem den här personen egentligen är, en man med medfödd antisocial personlighetsstörning och med en våldsam personlighet, så tror jag inte att han varken kan eller vill kontrollera sig när det rinner över i huvudet på honom och han mördar Maura Murray i sin bil. Och gömmer hennes kropp så att den aldrig kommer att hittas igen.
Och sen försvann de i en reva i universum.
Glöm universumet. Glöm det.
Jag måste säga att... Det finns ju en del av dig, de 49% är ju lite trevligare. De här andra 51% är ju väldigt mycket mer så... Det är mycket mer mörker i de andra 51%.
Fast jag tror att det där är en klok teori.
Jo, verkligen.
Jag varken kan eller vill kontrollera procenten som rinner genom mig.
Och också att hon var liksom lite på lyset då och kanske tog dåliga beslut och där kom liftandet in. Mm. Och det kanske personen i bilen också snappade upp.
Ja, och det skulle ju då vara en jävla otur och väldigt såklart ovanligt, men det här är ju ett väldigt ovanligt försvinnande också. Det är därför det har blivit så omdiskuterat och omdebatterat fortfarande idag, 18 år senare.
Ja, det finns ju mer om det här fallet på Google.
Oh, gud, ja, gud ja. Och jag vet inte om jag rekommenderar att ge sig ner i det.
Sånt kaninhål.
Nej, du tappade ju några procent där. Jag är fortfarande kvar på intravebben.
Men, hur många år av ditt liv har du lagt på det här?
Men för många såklart.
Ja,
för många,
såklart.
Ja, det är vi glada för.
Vi är tillbaka imorgon. Då ska vi gå igenom Eurovision-favoriterna. Vi har en musikgäst i studien, ska inte säga vem. Och så är vi tillbaka då. Samma gäng som vanligt, 100% med Saja, 100% klar. Och så hoppas jag på de 49 goda procenten i John Wilander Lambrell. Det kan du lova, va?
Ja.
Du, jag kan inte lova.
Nej, okej. Vi är tillbaka imorgon. Tack för att ni har lyssnat. Hej.
Hej.
Podplay. En del av...